Hjertelig velkommen til tirsdagsepisoden av Løpeprat. Det har aldri tidligere kommet en episode på tirsdag, men dette et nytt konsept hvor vi skal ha med forskjellige gjester, og nå får dere altså to episoder i uka. Det vil si at fredagsepisoden vår, den består. Der blir det oss tre gutta som rører og surrer på, og i tirsdagsepisoden så har vi med en gjest. Og den uka her skal vi ha med oss Nick fra Saucony. Og Lars og Morten, har dere brukt noe Saucony før?
Ja. Kom på vei til studio nå, så hadde jeg med Kinevada Pro, en sko som jeg har løpt veldig mye med siste året, som jeg har blitt veldig glad i.
Ja, jeg kan jo gå senere tilbake da, i 2019, ja, 2018, da jeg startet å løpe, så var vel Saucony det første parret jeg kjøpte. Det var vel Triumph 4, tror jeg. Og det har jeg jo også i dag, så kjøpte to par.
Og nå er vi på Triumph 21, eller snart 22, og da kan man begynne på å lure på, var det dopsgave du fikk der, eller?
Nei, det var...
Triumph 4, liksom, var det 100 år siden.
Men det anbefaling fra storebroren min. Han sa, prøv de her, de har god passform og passer til de breie føtta dine. Og da var det sånn, ja, greit, for jeg hadde prøvd Asics og sånn, og det var helt... Det drepte føttene mine, og så prøvde jeg Saucony, og det satt som skudd, og jeg har jo logget... 2000 pluss i nesten samtlige Saucony-sko, så det er jo en sko som tåler enormt mye.
Holdbarheten er god, altså.
Ja, jeg har ikke blitt skadet enda, så bank i bordet.
Nei, jeg har også digget Saucony og hatt en del forskjellige sko, og det er som du sier, den slitesterkheten i de, det er veldig bra. I denne episoden her skal vi skal innom litt forskjellig, så snakke litt om historien, ha litt spørsmål, snakke om forskjellige modeller og så videre, så heng med.
Ja, da har vi fått besøk av Nick, som Mikkel introduserte meg her. Nick, hjertelig velkommen til podcasten Løpeprat.
Takk så mye for invitasjonen. Det er hyggelig å komme hit og snakke litt løping, eller mye løping og sko med dere, så det blir gøy.
Ja, det blir veldig bra. Du skal jo snakke om blant annet sko, men vi er også litt interessert i historien, altså, men før vi kommer dit, så må vi avklare én ting. Hvordan sier man Saucony? Er det Saucony? Er det Saucony? Er det Saucony? Er det Saucony? Mm.
Jeg jobber i skobutikk, og det er liksom folk kommer og sier sånn, ja, jeg har lyst på de der Saucony.
Ja, det blir mye sånn Saucony.
De vet liksom ikke hvordan de skal si det. De er så usikre på hvordan jeg uttaler.
Ja, det skjønner jeg til også. Det er mange som har mange forskjellige talelser på det, men det helt riktige er Saucony, hvis man skal være helt riktig. Men vi tar jo alle mulige uttalelser her, så det er bare en gøy sak med navnet, synes vi i hvert fall.
Ja, så det er egentlig Saucony, for det har jeg sett det skriver ofte på skoesken. Sock-A9.
Ja.
Så det er en sånn huskregel.
Ja, så hvis du tänker som det engelska sock och säger A9, så blir det sockknä på norsk. Men så det är Saucony är ju helt riktigt. Så det är, hvis man ska pröva huska det i huvudet, så är det som man ska tänka.
Då är det avklart. Det var gott. Mm. Det roar i vart fall mig, så kanske fler som lytter kan också uttala det riktigt.
Yes. Skal vi hoppe tilbake til den spede start? Saucony er jo et av de eldste skomerkene vi har. Du kan jo fortelle litt mer om når det ble stiftet og historien bak.
Ja, helt riktig. Så i fjol hadde vi 125 års feiring, så 1898 var da Saucony grundades. Og det var, namnet kommer från den elva som fabriken på den tiden var vid sidan av. Och den är ett indiansk namn, en amerikansk indiansk namn. Så det var en skofabrik, och på den tiden specialiserat i försäljning av skor till sport. Så det var inte bara löpesko, för på den tiden var löping en kun någonting du ställt upp på konkurrens i. Så de skor som blev lagd för löping var ju rätt och slett konkurrensskor som var siltunna pigsko. Så det var en del av de skor som lagdes i fabriken då. Och sen efter det så har det bara fortsatt och är mer en specifik löpskomärke idag. Alltså det är kundlöping som vi har drivit med de sista 40-50 år och har 100% fokus på det.
Mm. Och logon är formad utifrån elva som den är genom Og så er det tre prikker i logoen. Du kan jo forklare hva som er bakgrunnen for det.
Ja, så hvis lytterne vet hvordan logoen ser ut, så er det den kurvade logo med tre prikker midt i den, så den skal spegla elven som Socken i Creek är. Och de tre prickar är ju tre steiner som låg mitt på den creeken framför den originalfabriken i Kutztown, Pennsylvania. Så den loggan härstammar helt tillbaka från starten.
Mm. Når kom Socken til Norge da? Jeg føler det er mange som liksom, oi, hva dette merket? Det, jeg føler mange nordmenn synes det virker, jeg tror veldig mange nordmenn tror det veldig nytt, men det jo ikke det. Har det vært lenge i Norge?
Det har vært, ja, nå må jeg si det har vært lenge i Norge, ikke 125 år. Det har det ikke vært, men det var faktisk den tredje land utanför, alltså efter USA som den kom till, och det var ju för omtrent 40 år sedan.
Ja.
Så det var en den förrätt ägare av den sällskap som distribuerar i Norden. Han fann i en jag tror om det var en tidskrift i USA, de här skor som många talade om, och ringt upp det och spört om de kunde beställa över en par till Sverige. Och han hade många goda kontakter i Norge. Och så kort efter det var i Sverige så kom de till Norge och blev sålt till på friluftsstävna till intresserat löpare. Och det var köpt som de blev köpt och beställt av vi som var ivriga, för de hade hört hur bra de var bort i USA.
Ja, så kunde de tog någon seger, jag fant några bilder från sån 70-talet kan det stämma, att en så kunde de sko vant New York Marathon och att det var väldigt vind.
Ja, det var helt i starten på 80-talet, så ja. Var en kanske en av de mest kända Socken-ikoner, Rod Dixon, som är en maratonlöpare från New Zealand. Han löp New York Marathon i en sko som hette då, eller som fortsatt hette Jazz.
Mm.
Och där löp han in på, jag tror det var höj 208 med de sko i New York. Så de som har löpt New York kan se hur bra den tid var då. Och det var inte någon karbonplatt eller sånting i sko på den tiden. Så där satt ju lite märke på kartan när en så stort löp blir vunnit. Det var ju spektakulärt, för det var ju, han ledde ju kun 20 meter, och det var de sista 20 meter av löpet, så han tog in på han som ledde helt i slutet på Central Park. Så ja, det är riktigt, så vi har haft med den historia vi har, så har vi haft någon stora seger på någon av de stora maratonlopp långt tillbaka i tiden.
Mm. Slutet på din bakgrund då. Hur hamnade du i Socken i, och vad är ditt förhållande till löpning?
Ja, som du skulle höra, det är en god svorsk dialekt, men jag är inte svensk. Jag är upprinnelig från Irland, så när jag var 18 så kom jag till Sverige och var satsande orienteringslöpare. Så har sprungit i irländska landslaget i orientering i 13-14 år, och under den tiden sprungit VM och sånting, och är såklart glad i löpning och träning, och fick möjlighet när jag studerade i Stockholm och jobbade deltid för den distributör av Socken i Norden. Så för lite mer än 10 år sedan nu så bynt jag det på deltid, och har nu kommit till Norge för 5 år sedan och jobbar främst som marknadsföring. Och den satsning som jag har på orientering, den har jag lagt lite mer på hyllan, men är fortsatt väldigt glad i träning och löpning och all slags typer av träning, så jag prövar att fortsätta löpa när jag kan. Men det största satsning på toppidrottskarriären är ju bakom mig. Men syns det väldigt artigt att jag jobbar med en brand som jag har, en bransch som är väldigt göj och har skett mer de sista åren.
Mm. Och Mikkel, du har ju tänkt lite på det med vad Socken ni tänkte i 2017.
Ja, nu snackar vi lite om historia, och det är ju inte så länge sedan då, men vad tänkte Socken då Nike revolutionerade, vad ska man säga, konkurrensskon med den Vaporfly-skon? Det gjelder jo egentlig alle de andre merkene. Hva tenkte de da, når det plutselig kom noe helt sinnssykt på banen, som ingen hadde sett før?
Ja, det er... jeg tror det kommer være en av de perioder i løphistorie, i hvert fall når det kommer til løpesko, som kommer bli snakket om i mange, mange år. For det har verkligen skjedd en revolution når det kommer til det. Og det er helt riktig, Nike var jo tidlig ute med den type av sko, eller i hvert fall fikk satt den ut på marknaden og satt den på utøvere. Så det var ju definitivt en tankeväckare för många när den kom, för många andra brands, för i starten så var man inte helt klar över hur stor betydelse den skulle ha, i vart fall på mannen på gatan. Man trodde det här ju kunde någonting för de mest drivna, aktiva, bästa löpare. Men helligvis så det må jeg si, de som jobber i vårt produktteam bort i USA, de var allerede litt i gang med den type av sko, og hadde en del tanker. Men sen når Nike var jo ut med den, så skjønte de at nå kommer det skjer ting her, det kommer skje fort. Så det måtte da var mye fokus snudd til å prøve å skape våre egne sko av den type. Vi har nå ikke den samme budget när det kommer till produktutveckling som någon av de absolut största har. Så det tar nog lite tid, och har den team bort som jobbar med produktutveckling också en filosofi att när vi gör ting ska vi göra det riktigt och vi ska inte hasta oss. Så det var ju, jag tror det var 2020, våren 2020, som de första såken i karbonkonkurrensskor kom ut på marknaden. Men allerede, hvis man ser på New York Marathon 2018, så var det noen prototyper på noen av de amerikanske utøvere. Jared Ward, blant annet, som var 6 i OL på Marathon 2016. Han har vært veldig tidlig og involvert mye i den produktutviklingen. Og så vi også hva det manglet på den type av sko og produkt. Det var jo, noen hadde prøvd tidligere og kommet ut ganske raskt og prøvde bare ja, slenge ut noen ting, og det viste seg var ikke helt opp og nikke med hva Nike hadde kommet med. Så vi kjente, og produktteamet var sånn, vi må fokusere på hva, og høre hva utøverne gir for tilbakemelding. Og det var jo ikke bare en sko vi kom med, men vi kom med en hel serie, Endorphin Series, som var en konkurrenssko, Endorphin Pro. Så kom ju Endorphin Speed samtidig, och Endorphin Shift. Och Endorphin Speed var ju en tempoträningssko som hade en nylonplate, inte karbonplaten, men exakt samma dämpning som Pro. Och så var Shift en träningssko, och det var ju utövare som hade kommit tillbaka till produktteamet och sa att vi syns det här konkurrenssko, Endorphin Pro, som är i prototypform, är ju extremt god och dejlig. Och vi skulle vilja ha samma följs i en temposko och en träningssko. Mm. Så då vi lanserade den typ av sko, så lanserade vi en serie samtidigt. Och det må jag säga har varit en stor lift för oss. För det har blivit väl tatt emot och var en av de märken som tog ju en stor steg i rätt riktning för att komma i kapp det som Nike var, och kanske idag, i vart fall när det kommer till antal par sålt, absolut ledande i den kategori. Men det, som man ser idag, det finns ju många goda märken som har tagit fram goda skor, så jag följer nu att det är ganska utjämnt i den kampen.
Mm, det er absolutt. Så når vi først er inne på litt sånn konkurransesko og sånn nå, hvorfor ser vi ikke så mange utøvere som for eksempel vinner forskjellige gateløp rundt i verden da? Hvorfor er det ikke så mange av de som løper med Saucony? For her er det jo selvfølgelig sponset, altså hvorfor ser dere ikke noe verdi i det å sponse gode utøvere? På samme måte som for eksempel Adidas, vi satt jo så på en 10 kilometer i Spania nå, og nesten alle løperne i front var jo sponset av Adidas.
Ja, jeg tror det var 3 av 4 som var Adidas, var det ikke?
Og det er jo ikke nødvendigvis at skoene er noe bedre, det er bare at de satser ekstremt hardt da, på å sponse utøvere.
Mm. Skulle hatt sånn Saucony Creek 10K med bare Saucony Elite utøvere, med sånn TV-sendt, og det var kult.
Det har jeg sett på YouTube faktisk, da de lanserte Endorphin Pro Plus, så var det et sånn 10K, ja. Et løp som ble streamet på YouTube. Men ja, vi ikke skjer helt av nå da, ser dere ikke noe verdi i det å sponse utøvere?
Absolutt ser vi verdi i å sponse utøvere, men jeg tror det er viktig å være, vi har vår fokus og hva vi ønsker å prioritere, og det finns absolut en verdi i att sponsra väldigt god löpare. Oftast, eller i vart fall ser vi på de stora gatelöp, så är många som vinner afrikaner. Och det har ju historiskt sett varit Nike och Adidas som har varit hårt inne på att sponsra de och vara i lag med de. Och vad vi ser också är ju att ting har skjedd nu på de senare år när det kommer till marknadsföring och sånting, och man kan säga sponsra elitutövare för 15-20 år sedan, så var de som hamnade fick ju mest publicitet och allt uppmärksamhet. Det som kanske har skjedd nu de sista åren är ju att med social media och sånting har vem som helst möjlighet och har ett lika stor röst och betydning när det kommer till produkt tillbakemelding og feedback, og med sosial media så kan ju en löpare som löper 3-4 timmar på maraton har lika stor inflytande som och många gånger absolut större än många av de elitutövare och klarar att göra business på det, och så jag tror att ting har skett också i marknaden som gör att elitutövarna har ju konkurrens från många andra nu när det kommer till vår marknadsbudget blir lagt rätt och slett. Men vi ser fortsatt en värdi av att sponsra utövare, men vi ser också värdier i många andra städer och får våra märke ut. Ja.
Der er det en tydelig forskjell i markedsstrategien av Adidas som sponsorer mange utøvere, men vi ser jo ikke så mye av de på sosiale medier. Altså, det er jo ikke så mange norske, for eksempel, da, som har noe forhold til Adidas eller blir sponset av de. Da. Så du ser jo nesten aldri de på sosiale medier, hos influencer og så videre. Så den, for eksempel den nye Endorphin-serien nå, da, ser man jo overalt. Mm. Den dukker jo opp hele tiden.
Ja.
Så jeg også tror jeg på den type markedsføring.
Ja, det har blitt en viktig del av pakken, det er nesten som profesjonell idrettsutøver og i tillegg kunne være flink på sosiale medier, faktisk.
Ja, absolutt, og jeg tror altså, som vi sitter her nå i dag og dere får prate og nå ut til tusenvis av folk, så er det det fanns ikke for noen år siden. Da hørte folk bare på de råeste og beste, så ting har skjedd absolutt på den tiden, hvilket er gøy også, for det gjør at man må være litt agil og se hvor mulighetene finnes. Mm. Og vi prøver også å gjøre mye ut og møte løpene, om det er små events eller sponsring av løp, eller folk skal følge, de har en koppling til oss som brand, som jeg tror er jo vel så viktig også i dagens samfunn.
Da hopper vi over til litt mer spesifikk skosnakk, og da tenker vi starter med mengdetreningssko. Når dere skal utvikle mengdesko, hva ser dere etter i en god mengdetreningssko, og kan du kanskje dra frem med noen konkrete eksempler på modeller?
Ja, det er sånn, litt en vanskelig spørsmål, for det er jo mange forskjellige typer sko kan være en god mengde treningssko, og en god mengde treningssko for deg eller for meg eller for andre kan være annerledes. Men det vi har mye fokus i våre sko når det kommer til mengde sko er jo hva slags material vi setter i de. Och det kanske den viktigaste är ju foam och skum, vad vi sätter i mellomsålen, och det jobbas det extremt mycket bort i vårt labb och testar massa olika typer av foamer i olika blandningar och densiteter och sånting, och det vi får höra tillbaka från de som butikken selger i vår sko og løperen er jo at vi er jo helt frem om ikke den som leder den, den utvikling, ikke bare når det kommer til konkurrenssko, men også til, til mengde treningssko. Og sen en annen ting som er veldig viktig i mengde treningssko er jo geometri og hvordan man belaster den og lander, for det skal tåle mange kilometer over lang tid. Och som det är riktigt på i starten, hållbarhet är viktig. Jag tror vi har sett den de sista åren, vår vikt på sko har ju rasat för det positiva. Det är, jag tror många för det är mycket dejligare och när man sätter på en sko idag kontra tidigare, det var ju massa prat om att man hade måste löpa 5-6 ukter för det binder mikna upp lite och sånt. Nu kan du nästan ta en sko boxfresh och löpa hur långt du vill. Men det som det kanske går på lite är bekostning på hållbarhet på sko, att de många som hade en mängd sko i 2-3 säsonger tidigare ser nu att det har gått ner, så vi jobbar hårt och jag kommer se den trend vi kommer se framöver är ju vårdan, jag tror vi har nästan nådd bunn på när det kommer till vikt och komma på den väcknivå som vi är nu och jobba upp hållbarheten i skon, för jag tror köpare och löpare vill följa, visst de får mer kilometer både i skolans livslängd ut av den, så vill det vara viktigt för dig. Så det jobbas vet jag med hållbarheten hela tiden, både med foam och materialer som slits i överdel och ytterstånd.
Har du någon konkreta modeller då?
Ja. Vi har en väldigt populär modell som heter Triumph, har Lars Borten i starten var de första sko han kom i kontakt med, och den har funnits nå i en utgåva, kommer i en 22 nu om inte allt för länge, och den är ju en god, kan man säga, klassisk mängd sko, har en TPU eller TPE med solmaterial. Man pratar lite tekniskt här, men det är ju EVA, den klassiska dämpningsmaterial som man har haft i sko i många år. TPE är en annan typ av material som har lite mer energiretur, tåler lite mer både under livslängden av skon totalt, men också i under ukten, att den när den blir hettad upp eller som vi löper med i vintern, om det blir kall så är den inte lika påverkad av den. Så den är en modell som många liker och kan anbefalla. Och har kommit en modell med samma dämpning nu, Ride, som det har fått prövd. Och där Kinvara Pro är en mängd sko. Och sen har vi i kategorin lite mer stabila, som om man tränger lite mer stötte i sin löpsko, så är två modeller som jag kan träcka fram är Guide och Tempus, som i den mängde kategori. I hvert fall någon, jag kan nämna det, finns ju nog fler också.
Jag faller ju lite inover med foten min, och jag har brukt Guide. Den føles da väldigt stabil för min fot, så den kan absolut anbefales. Lite över på det folk är mest kanske är mest gira på då, som snackas extremt mycket om, och vi får väldigt mycket frågor om det. Det är konkurrenssko. När du ska lägga en konkurrenssko, vad ser du efter då?
Ja. Det har blivit extremt mycket fokus på de sista åren, och det är kanske det som har varit det mest spännande när det kommer till utveckling av de typ av sko. Och vi har fokus på lite samma när det kommer till foam, att vi ska ha en foam som är hållbar, tåler många kilometer. Den som många, och kanske den riktigt som har varit lite dålig med mängd eller konkurrens i sko, har varit att den i vissa material sliter ut väldigt fort. Jag måste säga att jag syns våra sko, jag följer riktigt, är särskilt mycket mindre när det kommer till hållbarhet i vår konkurrenssko än det är i foamen i vart fall, än vad det är i mängde sko. Sen med konkurrenssko är det viktigt med vikt. Och då för att få ner vikten så må man ha rätt och slett lättare material, och lättare material kan ju slits fortare. Både tinner, yttersåla och överdel är ju, det finns nog icke någonting som trängs icke på en konkurrenssko hvis man ska komma ner i vikt, för den är ju viktig. Så det är ju de ting jag i sin ser nog viktig och träcker fram när vi tänker på konkurrenssko.
I starten då vi konkurrenssko med karbonplate kom, så blev det väldigt mycket fokus på karbonplata. Men hvordan ser du forholdet karbonplate skum? Altså, hvor mye har den karbonplate å si, og hvilken effekt har det i en sko?
Ja, det skulle jeg si, det går litt hand i hand. Det er jo veldig viktig med en karbonplate, som er formet riktig, er spennt riktig, er, ja, det er ikke bare å putte inn en stipe med karbon i sko, og skal det bare flyge i vei. Det er noe mye mer enn det. Men jeg skulle si at material i foam er noe kanskje viktigere når det kommer til konkurrenssko, hva man får tilbake av energi. Plats lite om når man isetter, hvor mye man synker inn, hva det får dempning av den, og hvor kjapt den kommer tilbake til den ursprungelige formen. Och det är ju, så jag ska säga, foamen är nog kanske viktigare, eller det är kanske där man kan booma mer på hvis den inte är riktig. Så det är ju, det går lite hand i hand, men jag ska säga foamen är nog ja, viktigare.
Vi har ju två forskjellige konkurrensesko foran oss på bordet här, och i fjol prövade jag den Pro 3. Jeg følte at den var veldig myk, god, manglet kanskje det lille siste kicket, altså den siste energireturen, og så kom Saucony Elite, som jeg prøvde, og der følte jeg virkelig det. Og nå har det kommet med en ny modell, som er Pro 4. Hva har blitt nytt i Pro 4 kontra 3?
Ja, riktig. Så vi har nå lansert fjerde versjon av Endorphin Pro, og da har vi tweaked den litt. Det har blitt et väldigt populär modell. Det gjordes en målning på de 11 största maratonlöp i Europa, och där de rangerade hur många som sprang i försäljning konkurrenssko, och där var ju Endorphin Pro 4 på listan. Så den är ju en populär sko när det kommer till den typen av skokonkurrenser. Och vi har ju i den utgaven tagit lite av det som vi lanserat i fjol i Endorphin Elite när det kommer till damping. Så nu har du i Endorphin Pro 4 har du två försäljliga foamer i mellansålen. Uppnärmningsfoten så har du Poweren HG som du finner i Endorphin Elite, som är en extremt spännande foam. Den har hela 95% energiretur i den foamen. Som är den foam som vi har som är absolut den med mest energiretur. Och så har man den Endorphin Pro, så har du, och det som många känner igen är ju Poweren PB som många liker, som ligger under karbonplaten. Så det är ju kanske den största uppdatering som har gjorts. Så har det blivit satt en ny mesh på Endorphin Pro kontra Endorphin 3. Och så en, kan man säga, stickad plös på den som hänger samman med ovandelen. Så den ska omsluta skon, eller foten. Skon ska omsluta foten på en väldigt behaglig måte. Så det är ju kanske de stora uppdateringen som har gjorts. Så jag är säker på, har du varit glad i Endorphin Pro 3 så vill du känna igen mig i Endorphin Pro 4 med lite förbättringar med de uppdateringar och teknologier vi har kommit fram med nu de sista 12 månader.
Men jag sa att vi har ett par Elite på bordet här också. Vad är den största skillnaden på Pro 4 och Elite?
Och hvis man ska löpa Oslo maraton i september och har lyst på Saucony, men står mellan Pro 4 och Elite. Man, hvis man är en vanlig motionist, vad är fördel och vad väger fördel emot de två modellerna?
Det är ju, jag skulle säga att Endorphin Elite än att kanske hacka med aggressiv sko. Det kräver nog kanske lite mer från en löpare. Du blir du trött och sliten och må ja, lite tillbaks, så kommer man märka kanske större forskel i Elite än när du gör det med Endorphin Pro. Så jag skulle säga Endorphin Pro kanske talar till flera löpare. Den träffar nog både motionist och elit, eller de som är helt i toppen, bättre än vad elit gör. Men med det sagt så är elit en knallgod sko, och visst man klarar att upprätthålla löpsteget under löpet, så får du mer ut av den sko. Man har en liten aggressiv rockare på den, och träffar man riktigt på den rocken så är det en fantastisk följelse. Så det är nog, visst är svar på frågan, lite de största forskjellen. Vekt är det väldigt likt mellan bägge två.
Ja, det är lite sånt jag upplevde med och Lars. Vi hade ju en tung dag på Bislett, men då hade vi profiler för första gången på foten, och den var liksom rädda oss då vi hade lite tunga ben och inte var superfräsche. Och så kan jag se för mig att hvis du ska löpa i eliten och har fräsche ben och har klarat att stå hela löp och är offensiv, så tror jag är lite spot on. Mens profiler är lite mer allsidiga.
Så är det en del forskjell på overdelen här då. Vi sitter och ser på, vi kan lägga ut bilder av det när vi lägger ut episoden, men overdelen, är den bättre på Pro 4? Alltså sån, hvis du skulle löpa en maraton där i 3,5 timme, det ser ut som en mer solid overdel än där i Elite.
Jag skulle säga att jag har löpt maraton i Elite. Och jag var lite i den tankebox när jag skulle bestämma mig för sko, vad ska jag löpa i, blir det Elite eller blir det Pro? Och jag följer att bägge är egentligen väldigt bra. De tåler både overdel mye. Det är en ganska hard material på Elite, men följer gott med foten. Det som är kanske väldigt annorlunda på Elite är att man har skärt ut hull i overdelen, och man har nästan en stropp runt vristen som sätter foten på plats på en väldigt god måte. Så det jag skulle säga, och som jag säger till nästan de flesta som spör om sko, är att pröv det i butik. Visst du är osäker, gå till en god löpbutik som har försäljliga, alltså åkningmodeller, men även andra, och pröv. Och för det, när det kommer till konkurrenssko, så är det väldigt lite forskel på det, och det är nog mer hvordan du löper som gör vad du får för effekt, baserat på hvordan sko är uppbyggd och geometrin och allt i den.
Nå er jo hvordan sko føles på forskjellige personer, det er jo veldig individuelt, men vi har fått inn et lytterspørsmål. Det er veldig åpent spørsmål da, hvilke av modellene deres er best for forskjellig bruk? Og da tenker jeg vi kan sette opp noen kategorier. Skal det være en mengdetreningssko, en all-around intervall langtursko, og så en konkurransesko? Vi skal ha tre forskjellige da.
Så en sko i varje kategori?
Ja.
Ja. Ja, det är vanskligt, för som sagt det är ju flera, alla har olika löpsteg och sånting, men ska man bygga en skopark med en sko i varje kategori, så jag hade gått för Triumph som mängdesko. Jag tror den träffar i vart fall de flesta.
Ja, Lars nickar väldigt här.
Ja, jag är väldigt enig.
Ja.
Ja, och sen när det kommer till en slags raskare, för det var den andra sko, raskare temposko.
Ja, tempo, intervallsko.
Ja, då är det vanskligt att komma bort från speed. Endorphin speed, den är en sko som ja, är extremt populär, och nästan en sko som ska du dra på ferie och har kun, du har brutit på all din pengar på löpesko och har inte råd på check-in bagage, så kan det vara att du har plats med en sko i baggen, och då är det speed, för den funkar för det mesta, men främst tänkt för tempo och rask träning, så du får ju den konkurrensformen lite snillare på bagen. Och när det kommer till en ren konkurrenssko, Ja, jag skulle nog säga för jag har nog prövd den mer i sist Endorphin Pro. För den tror jag träffar de flesta. Så hvis vi ska pröva träffa de flesta här så Endorphin Pro hade jag dratt fram. Det kommer bli konkurrens.
Kan du slänga på en fjärde kategori för de speciellt intresserade som har lust att pröva lite sån banelöpning och lite den piggskofölelsen så är ju Sinister en sko som jag hade haft lust på. Kanske lite smal i passformen så den passar ju min fot väldigt bra. Om man har lust att köra 400 meter för exempel så tror jag det är en morsom sko att bruka.
Ja, det jag kan vi kanske kan ta upp lite en tema om sko som är med mindre dämpning. För jag tror det är i dagens löpersko så är extremt många upptatt av sko med höjddämpning och sånt. Det har varit sån här utveckling de sista åren. Men det är väl så viktigt med sko som kräver lite mer av dig själv. Och sko som du nämnde, Sinister, som är ju en klassisk, kan man varit på utseende, en racingflat som man löper ju konkurrens med för de här nya konkurrensskor kom. Och så har vi en modell som är väldigt populär också, Kinvara. Som är en klassisk lavprofil löpsko. Så där ser man, om man ska bygga en skopark och har 3, 4, 5 par skor, så då syns det att man ska se på sådana typer av skor för att aktivera läggen och muskulaturen. För om det är en nackdel med skor med mer dämpning så är det att du blir väldigt, du mister vi mer kontakt med de små muskler och underlaget som du får i en sko med en tinnare såla. Ja.
Ja, du nämnde den skoparken här och lite som du sa med Speed. Jag har ju prövat Speed 4 en stund nu. Och hvis det är en sko, hvis jag aldrig skulle kunna ha en sko igen, så tror jag hade tagit den alltså. Ja, du skulle reise seg og bare kunne hatt en sko.
Du var i ekstase her for en ukes tid siden i gruppechatten vår. At det her, det var en god sko.
Ja, jeg synes den god. Den har vi som ukas sko om noen uker. Så om du vil høre mer om Pro 4, så har vi også hatt den som ukas sko i forrige ukes episode. Så da kan du få høre mer om den. Jeg vet ikke om dere har noe å legge til, gutta. Fornøyde?
Nej, vi är inte förnöjda. Vi kan sitta i timmar.
Vi kan sitta i timmar.
Men jag tänkte lite på det med att du jobbar ju inte akkurat med skoutveckling gör du det, men du snackar ju kanske lite med de folk som gör det.
Ja.
När man har utvecklat en sån klassesko som Saucony Elite och så är det går det ett år eller två så är det liksom, åh, nu vill vi lägga något som är ända bättre och sen i alla dagar ska vi angripa det liksom. För det är 95% responsiv, ska man få 96% ska man
göra en lättare.
Ja, det är ju liksom bara gøy att höra liksom tankeprocess runt det när man ska utveckla nummer 2, nummer 3, nummer 4. Vad tänker man?
Ja, det är ju jag vet det är någon ting som jag tänker väldigt mer på när de har kommit ut med en sko som träffar så god som ja, heldigvis många av våra modeller gjort de sista åren, är att man det är nästan vanskligare att ta fram en version 2 och 3 när så många är nöjda, för du kan ju nästan göra folk mer missnöjd än förnöjda om man blir tweak med den för mig. Och samtidigt vet jag, det är ju ganska långa tider när det kommer till produktutveckling av sko. Så det är ju när det kommer till en sko som Elite, så när den blir lanserad så är det allerede igång med hur de ska göra nästa version av den. För det kräver det, i vart fall vi har ju extremt mer testing och prototyper, och det är ju en 2-3 års tid när den kommer till utveckla sko för du ser den ut i butik. Så det är nog mer tänking och pröver att se också vart trenden är på väg och vad det finns för material. För det har blivit sån här extremt med data och science bakom det här på skolan. Det kräver en ganska heavy utbildning för att sätta sig in i all det här data som kommer ut från de försäljliga resultater som får tillbaka från all testing.
Ja. Jag har skönt att det är mycket ingenjörer och att det är ingenjörkunst bak disse löpskorna. Så det är kul att höra lite om.
Tusen hjärtligt tack för att du kom. Det var hyggligt att du kom och morsamt att lära lite mer om Saucony.
Ja, tack för introduktionen och hoppas att dere och lytterna har lite mer om vår historia och vad vi har för produkter, så det var gøy. Tack.
Igjen, tusen hjertelig takk til Nick som kom i studio. Gutta, ble vi noe klokere?
Ja, absolutt. Lærer mye.
Gjør det. Og det han sier med at skoa tar litt tid å utvikle, da, at de gjør ting riktig, har fokus på det, og ikke bare stresser med å få ut sko. Åh, det jeg fikk gåsehud, det. Så, ja, men sånt liker jeg. Det skal være på stell før du leverer til de som prøver. Ja,
det er jeg enig i.
Du ser jo det, dere ble jo ikke fornøyd med en Alpha Flight 3 en gang.
Nei, men du, det også, det med Nike. Ja, men
det skal jeg komme, altså Alpha Flight 3 har vokst litt på meg.
Men ja, to med, da.
Ja, to er jeg helt enig.
Men sånn som Nike gjorde da, de kom med Alpha Flight 1, og folk ble helt feid av banen, og så kom de med toeren, og folk blir liksom så skuffet. Så, ja.
Men det var jo samme med Vapor 1, 2 og 3 også. Noen ble jo skuffet for toeren, eller 3. Ja.
Men her er det jo, Saucony har jo gått trapp her, de kom med for eksempel konkurransesko, så var det Pro 1, og så gjorde de en endring i overdelen på Pro 2, og så er det jo virkelig steppet opp nå, da kommer mye mer skum, mer energiretur. Ja. Veldig bra, så de går jo, de går trappa, de tar keisen, og det er kjempebra, det er produkter som ja, virkelig holder mål.
Ja, og så har de rimelig pris, og skoen er langvarig. Det er ikke noe sånn der 200 kilometer så er den off.
Den er billig per kilometer da.
Ja.
Det blir som en bra bil der.
Er det en greie?
Det skulle være kilometerspris, ja.
Pris per kilometer?
Ja, ja. Og så hadde jeg bare lyst til å, før jeg har en ting på tapeten. Hvis jeg, har vi tid til det, gutta?
Ja, vi har tid.
Ja. Jeg har laget en sånn fortelling, diktfortelling, på engelsk da, som Nix kan få høre når han hører episoden. Han har jo forlatt studio, så dette er en gave til han og Saucony da. In Saucony Creek, a hero emerged one day. Nick, the bravest of all, in a special way. He wore the Saucony Pro 4, his trusty steed, to challenge the evil Nike in his creed. Mikkel the Bear, a beast of a great might, also wore Saucony in the dead of night. He drank from the Pilsner. Altså det er bare det jeg kan legge til i tilleggsfakta, at det er jo et bryggeri ved Saucony Creek, hvor de lager Golden Bear Pilsner videre. Yeah, also, he drank from the Pilsner with a grin so wide, his roar echoed through the forest with pride. But Nike, the evil one, with a heart so black, tried to steal the glory with a wicked attack. He wore his shoes with a wicked grin and challenged Nick to race within. Det begynner å bli spennende, gutta. Henger dere med?
Ja, 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 ja. Kom igjen, fortsatt.
The race began with a mighty roar. Nick and Nike, side by side, they soared. The wind in their hair, the sun on their face, their footsteps pounding in a frantic pace. But Nick, with Saucony Pro 4, was faster than Nike and won the race with glee. Mikkel the Bear cheered with delight as Nick emerged victorious in the light. The Saucony Pilsner flowed like a river as Nick and Mikkel celebrated their deliver. Their bond of friendship, strong and true, a tale of heroism for me and you.
Wow!
Dette er AI laget da. Men AI har laget det.
Ja, for jeg tenkte bare, du kan ikke ha laget det der.
Nei, nei, nei. Altså, jeg skal ikke ta alle æren for den der. Altså.
Nei, men det var skikkelig bra.
Men jeg plotta inn ting som det skulle handle om da.
Artificial intelligence is awesome.
Og med det sier vi tusen hjertelig takk for at du hørte på. Vi fortsetter med tirsdagsepisoden fremover. Neste uke kommer det en kanonepisode. Lars, du er gira.
Ja, men trenger jeg å spørre noe mer da? Kan vi ikke bare si at jeg er gira?
Jo.
Ja, det blir Cristiano Ronaldo og
Zidane og Messi og hele pakka. Så ja, ja. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Heng med tirsdagen fremover. Vi høres. Moderne medier.